Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna.
Ja. Testar vi ljudet eller? Först,
ja, just det.
Du bara,
ja. En, två, tre. Så, nu är det klart.
Det här kommer funka. Det,
ja, det blir toppen. Jag ser det nu. Jag ser nu. Jag pratar lite där.
Ja, men så här låter jag när jag pratar.
Håll tyst, jag ska öppna programmet. Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson.
Det var inte så kul.
Nej. Men det är ju, vi har haft bästa vän i 18 år. Jag har ett kapital. Skrattkapital.
Ja, men det var så kul. Så du bara bröt ihop här i soffan.
Jag avslutar det här.
Men, jag bara, okay.
Johan, håll tyst. Hej. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Kasanovic.
Hej. Hey.
Och drygfittan till vänster heter, vad vill du heta idag?
Nej. Nej, I'm shy.
Johan Svensson, välkommen. Jag ska ställa en fråga till er nu. Vilket hår på eran kropp uppskattar ni mest?
Alltså, bra.
Stark fråga.
En stark
nu.
Fråga.
Fan, vilken stark
uppläggning. Det ledde mig till någon slags existentiell kris. Nej. Jag skulle säga håret på huvudet.
Håret på huvudet.
Mm. Så många lager.
Verkligen. Vilket huvud? Johan?
Så kul var det inte.
Jag är jättestolt över mina ögonfransar.
Nej.
Alltså, du är obefintlig.
Ja, exakt.
Du är bara allopt hår. Alltså,
det finns inte så mycket att välja på. Jag har ganska hårlös kropp.
Jag blir som en delfin.
Ja.
En dryg delfin.
Ja, jag är en delfin.
Ja, du bara...
Ja, jag får väl säga håret på huvudet också då. Ja. Gud, vilken tråkig fråga.
Ja. Tråkig fråga. Jag säger nog faktiskt
tonen var katt. Nej.
Jag tar nog mitt brösthår. Jag tycker det. Är. Jag gillar brösthår. Mm. Och med det tar vi. Ja. Fnissiga. Hur är det? Vad har ni gjort? Hur går det till när man leder det här? Den här podcasten, jag har bara gjort 300 avsnitt av det här.
Och du har glömt bort hur?
Ja, men vad har ni gjort idag? Vad har eran dag sett ut?
Ja, min har ju inte något allmänintresse skulle jag säga. Det? Nej.
Men hur avgör du det? Hur vet du det?
Men det var en ganska tråkig dag som är väl som alla andra dagar.
Vad är en tråkig dag för dig?
Nej, men jag gjorde bara metodiska, vanliga, tråkiga uppgifter.
Du vägrar svara på mina frågor. Ja, så jävla jobbig person.
Nej, men vad har jag gjort idag? Nej, men jag...
Alltså, om du svarar på det nu, då kommer jag få liksom, lite någonting att gå på och ställa ytterligare frågor.
Just,
det är så det fungerar.
Jag letade efter rekvisita till ett fotojobb.
Hur börjar man det? Hur börjar man när du får ett fotojobb, hur börjar du då? Vad är det första du gör?
Läser briefen.
Vem ger den?
Det kan vara en kund, en art director, en... Ja, precis. Kunden är ju den som ger mig briefen.
Men, och vad, får du med en gång för det här? Får du med en gång en vision i huvudet? Eller måste du liksom så här gräva i så här inspiration och sånt? Alltså försöker du hålla dig ifrån att bilda en bild i huvudet eller en vision med en gång? Eller
nej, det måste man göra. Så att det är väl, men nej, utan jag tycker så att en brief som i min värld kan ju vara alltid från väldigt detaljerad till väldigt öppen, där det handlar om att det är min, just min associationsbana som är en del av det man köper också. Så att det är klart att så att det är alltid någonting som går igång, på vilket sätt man ska binda ihop det estetiskt och berättande på olika sätt.
Så men det är ju inte så här, det är ju en, det kan jag tycka är svårt här. Vet, ska man lita på sitt eget huvud? Alltså så här, att ens egen, att den ingen smak och den vägen man går i med en gång när man läser någonting, eller så här, att man kan, att det är rätt. Är du där att du liksom till 100% litar på den, din magkänsla, eller måste du stämma av den med liksom parametrar? Är det här hett nu? Är det här verkligen vad de är ute efter? Hur funkar det för dig?
Nej, det där tror jag liksom just är fördomen när man tittar utifrån, därför att jag är ju instrumentet för det, så jag frågasätter ju inte mig själv.
Gud vad ballt, förlåt. Det är så ovanligt att höra idag.
Men jag vill höra det.
Alltså så här, nej, jag är instrumentet.
Ja, faktiskt. Ja.
Stänger vi den diskussionen.
Ja. Ja, men det är sant ju. Och sen kan man få en feedback på någonting. Ja. För att någon tycker någonting. Och oftast så kan det ju faktiskt vara så att feedbacken är mer tar ner en nivå till något mer mediokert ibland faktiskt, för att ibland kan man mer än kunden. Det låter ju väldigt snobbigt, men det är ju det de köper, det vet de om också. Mm. Så de kan tänka sig, ah, men gud, det är lite väl i framkant, vi är inte där ännu, eller du vet, någonting sånt. Så kan det vara.
För er som inte vet, så jobbar Johan som scenograf för mode och reklam och liknande.
Mm, just det. Mm,
det är det vi pratar om.
Ja, men det var lite tråkigt. Men
det var inte tråkigt, det var jätteintressant.
Nej, super, ja.
Nej, men vadå? Det var inte tråkigt. Ja. Sen är du tråkig som person. Det
är ja, men det är
tråkigt att höra dig prata, men det du gjorde var intressant, Johan.
Ja, exakt.
Det är väl så? Det är ofta så.
Det är som religion.
Ska vi se om du kan vända det här till något. Jag har ju varit hemma idag. Jag
har yogat på morgonen.
Nej, jag har jätteont i halsen, så jag hade ännu mer ont i halsen igår. Jag bestämde för att nu ska jag bara så här, kurera. Ta det lugnt, så att jag har mejlat det på förmiddagen, och sen så har jag
spelat tv-spel
och läst och varit ner och handlat mat. Det är det jag har gjort idag.
Vad är kurera? Kan du berätta för mig på det?
Nej, men det är typ att dricka grön smoothie med jord på grön kol.
Men det är ju ingenting. Kan vi inte bara sluta att säga kurera? Det är att inte göra något. Alltså din kropp läker ju sig själv.
Ja.
Du behöver inte göra något.
Nej jag tror att det finns någonting i att så här, pyssla om sig själv lite extra, för att man får lite av placeboeffekten.
Nej, det är ett tjocka barnet i dig som vill ha olika goda saker att äta. Och du får en tillåtelse att göra det när du är skitsjuk.
Nej, men förlåt, jag har nog inte ätit skräp. Vet du vad jag har ätit? Avokado på riktigt mörkt bröd. Och så har jag ätit en linsgryta som jag hade en portion kvar av. Så jag har ätit ont. Kurera för mig är faktiskt så här, men grönkålsmoothie det är gott, men det är ju inte så här.
Mm, men det är inte en jättehandling.
Fredag kväll.
Nej, men det finns också någonting. Förstår, det finns så här, jag ska vara hemma och kurera. Men, alltså, men det man gör är ju ingenting.
Man vilar.
Alltså, du behöver inte göra. Kropp, activate! Och sen sätter kroppen igång och kurerar. Det är en sån konstigt, det finns någonting i språket där som är så här, nej.
Jag fattar, jag håller med.
Så det är snarare att man väljer bort kanske. Man väljer ju bort att göra saker. Ja, nu väljer du ju vin i sig, Micke.
Ja, precis. Nu dricker jag vin. Går jättebra ihop med allting, så det här kommer säkert bli jättebra.
Det är mycket C-vitamin i det. Ja, det slog mig häromdagen. Jag hörde man hör ju så här, tjejkompisar, hur de pratar, alltså sätt som tjejer pratar med varandra om deras pojkvänner eller framtida pojkvänner eller deras love interests. Så det finns liksom ett kollektivt ansvar för den individens kärleksliv på något sätt. Men du, han är skitstövel, lämna honom, eller vi måste hitta en bra kille för dig, Katrin, någon som har bra fast jobb och tjänar bra med pengar, ingen mer douchebag, ingen mer fuckboys. Alltså där, och det här kollektiva ansvar för individen skapar liksom en form av retorik i gruppen som är så här, alltså den har sitt eget liv, och vi ser den narrativet i liksom filmer, i tv-serier, i våra vänner, alltså bland våra, det, om
It's
jag
not
som
that bär, into you.
Exakt, ja, men, allt det där. Om jag liksom går ut, jag umgås så himla mycket med bögar, och så går man ut och så ser man så här, en grupp tjejer tillsammans, så blir så här, men gud, det är ju så här. Och jag förstår liksom, men det finns något uppfyllande i, en uppfyllande profetia i det, för man ser också det här med det Bechdel-testet, när man huruvida två kvinnor kan föra en konversation.
Ja, Bechdel-testet.
Bechdel-testet i film, huruvida två kvinnor kan föra en konversation om någonting annat rörande en man eller deras relation till män och sånt där. Men i verkligheten, det finns ju någonting i verkligheten som är så också, alltså så här, i heteronormativa tjejrelationer så att säga. Mm. Och så slog det mig, för helvete, vi bög, alltså jag i vår umgängeskrets, vi gör ju inte det alls. Ingen har sagt till mig så här, när jag har nu varit på lite dates, bara, men hur är han då? Hur är han? Ha? Du borde ha, eller kom, ni lägger inte i mig huruvida min framtida partner ska vara på ett visst sätt. Alltså så här, jag slog mig vilken extremt stor skillnad det är.
Och vi leker inte heller matchmakers, alltså. Nej. Vi försöker inte para ihop.
Ingen har försökt hitta en kille åt mig. Vi har inte det kollektiva ansvaret kring mitt kärleksliv, och alla är väldigt mycket hands off tills man liksom introducerar en ny spelare in i leken. Mm. Alltså alla de här grejerna, jag bara, men gud, för jag, och vadå, en parameter är ju att bögar ofta likställs med tjejer. Och sen såg jag, gud, vad vi inte är alls i sådana. Det var verkligen någonting som jag såg scratch.
Är det ett ämne som du tänker är kanske lite uteslutet av? För att man pratar ju ganska mycket om arbete eller fritidsintresse eller hälsa eller så. Där lägger man ju sig jättemycket och kan mycket saker, och du borde göra här och så. Men varför undviker man? Eller varför faller inte kärlekslivet
inte.
Och relationerna alltså, in i det?
Vad tror du? Jag tycker det är lite
konstigt. Jag tänker att det kan ju vara två saker. Det kan ju vara våran bubbla. För att det kan ju vara så, alltså, det kanske är andra böggäng och de kanske gör det jättemycket. Fast jag har så svårt att föreställa mig det. Alltså när du bara sa det, så är jag så svårt att föreställa mig det. Det känns inte som om bögar gör det i samma utsträckning.
Men okej, om jag slänger ut en teori. Kan det vara så att vi är så medvetna om den här, alltså vi är medvetna om att the girl, alltså så här, våran, att vi kan likställas med tjejer på vissa sätt så här, och våra, alltså vi kan kalla varandra tjejer, och så alltså, vi hej tjej och sånt här.
Ja, just det.
Att vi är väldigt medvetna om den korrelationen, och att vi kanske medvetet väljer att inte, alltså förstår, att ta ett steg ifrån vissa typiska beteenden i grupp. Jag vet inte om, alltså, skulle det vara att göra det för tydligt, alltså göra det.
Det låter lite långsökt.
Ja,
tycker
det
jag. Ja, det låter, för att jag tänker på att det är väldigt, då ska man vara, det är en väldigt meta grej.
Ja, nej, det är bara jag som
tycker det handlar väldigt mycket om hur, vad har man för öppenhet i sin relation till andra människor? Vad tycker man det är lätt att prata om? Och varför är det relevant eller varför är det inte relevant?
Men varför tror ni det? Vad är det? Det måste ju bero på någonting.
Jo, men jag kan tycka, alltså, nu efter, det var ju, när jag var yngre så var det färre som hade stadiga relationer. Det är ju en sak. Nu pratar jag bara utifrån,
att det är många fler som har det.
Ja, nu pratar jag också utifrån mitt eget generationsperspektiv. Då tror jag att det är lite annorlunda. Och sedan, så att det är klart att jag har haft väldigt starka åsikter liksom kring vad jag
tycker. Vilka som borde vara tillsammans?
Nej, inte vilka som borde vara tillsammans. Men jag tycker, när man förstår att en relation bygger på konstiga saker, så kan jag tänka på det själv. Så jag har ju samma åsikter. Men jag kan tycka ibland att det finns en, det är väldigt många bögar som inte pratar när de har problem i en relation till exempel. Det är ju samma grej som att om du kan prata om när det är bra. För jag tänker på, jag har ett tjejgäng som jag är liksom inte del av, men jag är liksom i periferin av det. Och där är det väldigt så här, utan, det är inget skambelagt på något sätt. Någon tjej kan säga så, fan, han är så jävla dum i huvudet, han har slösat alla pengar, eller han har inte velat knulla på 3 månader, eller du vet, alla sådana där. De pratar om sådana saker jätteöppet. Det finns liksom ingen så här, eller han, nu har han varit så här dum, eller du vet, det finns alla de aspekterna, och det är ju ingen som säger vad, gör slut med honom eller så här, utan det är bara en grej så här som man pratar om. Och jag har varit med på många sådana middagar där jag tyckte att det varit väldigt så här högt i tak på det sättet, och ingen som sitter där och tycker att, åh, nu har jag valt en dålig partner eller.
Men
så.
Du menar att det finns en medvetenhet om att det finns en prestige i det, att vi skulle vara Förstår du att de har lättare att visa sig svaga?
Ja, exakt. Det är det, det jag tror också.
För att jag tycker att det låter lika långsökt. Alltså i alla fall i vårt gäng. För att det finns liksom ingen... Alltså det finns ju ingen... Alltså jag tycker nog att det kanske låter... Så här, det låter lite omoget för mig att vara... Men att gå till sina kompisar och vara så här gnällig över den man är tillsammans med.
Men, nej, fast jag tror inte att jag håller
på. Nysta vi fel håll nu. Okej, nu börjar ett andra. Istället för att nysta i varför man gör. Okej, vad tycker vi om den typen av konversationer? Om jag börjar så här, så kan jag tycka så här, att det finns någonting i att det finns en nej, men så här, är den alltså så här, att det finns en respekt att jag litar på att jag inte behöver alla överallt hela tiden och att jag litar på att mina vänner gör bra val, att det finns liksom en sån där en respektfullhet i att låta folk vara i fred. Hur mäter man den typen av konversationer och att alltså så här, jag har alltid lagt in den typen av, sen så inser jag nu när jag säger det här att det även kanske finns någonting av det du säger Johan, att man även i mannen att vilja vara stark och klara av saker själv. Alltså, vi är ju komplexa varelser så det kan ju vara båda två.
Ja.
Men vad betyder ett sånt samtal? Betyder det att ha ett sånt samtal?
Nu pratar vi om två olika saker. Pratar vi om den man är tillsammans med eller pratar vi om att para ihop folk? För det är också så här, två olika saker för mig.
Är det? Jag tycker att det finns liksom samma person som sitter där och matchmaker och som ger de här snabba dumpa honom, Katrin, dumpa honom. Han är inte bra för dig. Fattar du den? Och samma sak som så bara, du, jag har världens bästa kollega, Niklas heter han. Han är singel. Nu målar jag upp grymma penseldrag här. Men det finns liksom en likhet i den.
Jo, men det tycker jag också när jag själv liksom var singel förra gången, fick ju mycket så här från tjejer just rekommendationer. Så här, att vad de hade för någon som var singel och sådär liksom. Jag tycker det hör ihop lite på något sätt. Alltså, jag tror inte det handlar om att det är bara ett sätt att ha en konversation. Det behöver inte alltid vara så allvarligt heller. Liksom. Tror att det är bara ett sätt att som man.
Men varför? Okej, jag är singel. Det är inte ni två. Alltså, här, varför ger ni mig aldrig råd?
Om vi ska separera det. Om vi ska avsluta det första, för så tror jag en sak som gör kanske att vi då kanske inte. Alltså, om man pratar om venting, alltså, nu vet jag inte vad det är för bra ord.
Ventilera.
Men du vet, så här, att ventilera något. Vi är ju alla, och liksom även när Robin var tillsammans med sitt ex, så var ju fortfarande liksom, alla var kompisar med alla. Det är ju liksom inte, så att det fanns ju liksom inte det här att det blev lite grann att snacka skit bakom ryggen på folk om.
Ja, för jag tror att, men jag tänker att det är en sån så här värderingsgrej också, för att jag tänkte på, jag tycker det här tycker
just ganska... kompisar tillhörde inte i straighta relationer, yes. Till så här är hans kompisar, yeah. Är hennes kompisar, medan liksom i våra relationer så är alla vänner med alla, så att vi kan inte prata om varandra på samma sätt.
Men då blir det snack bakom ryggen.
Ja. Det kanske är en sån jag har inte ens tänkt på det.
Nej, inte heller. Det slog mig nu. För att det var liksom
vi stänger kanske dörrar till vem man kan prata med.
Fast vet du vad? Jag tycker att det är... Alltså, stänger dörrar för att jag har ju pratat om saker som har varit jobbiga i min relation. Mm. Men då har jag också pratat om dem med Mike först. Ja. Det är ju det som är skillnaden. Mm. Och om jag redan har pratat med Mike, då är det, liksom, då är det svårt att sen komma och vara... Ja, men du vet, och så här, han sa så här och han var så dum i huvudet. Du vet, för att liksom, nu har jag pratat om det, vi kan fortfarande kanske tycka olika, men det är liksom den här ilskan, det här ättriga finns inte kvar i det.
Och det kanske är så någonting i grupp, i kollektiv, alltså det kollektiva samtalet som jag tycker är lite, är gruppen som sitter så här är dum i huvudet, alltså så här, du vet, det narrativet som skapas kring någons lilla, han gjorde så här, vad tycker ni om det, tjejer?
Ja,
alltså så. Och det, jag har inte varit med om det. Så den känns så himla främmande på något sätt. Men
och sen när vi pratar om dig, varför inte, alltså förlåt, men jag kan inte tänka mig någonting som skulle göra mig mer stressad än det här att jag har parit ihop det med någon ny på dejt. Och jag skulle, du vet, jag skulle gå hela den kvällen och bara hur det går.
Varför då?
Nej, men jag tänker så här, du är ju väldigt bestämd med vilka människor du gillar och inte. Och, väldigt, och jag har nog inte alltid koll på varför du gillar folk och inte heller.
Inte jag heller.
Så då blir jag lite osäker. Så här, du kan säga, men vad ska jag para ihop?
Men det roliga är att vad skulle jag, alltså, sån liten förtroende för mig. Du bara, vad skulle jag göra? Döda honom? Alltså, vad är det värsta som skulle ske? Alltså, jag byter huvudet av. Jag är ju alltid trevlig. Sen kan jag ju kanske avsluta den efter väldigt kort tid för att jag inte vill slösa på någons tid.
Nej, men jag tänker inte bara utifrån från ditt perspektiv. Jag känner, du vet, så här, ansvaret jag skulle ta för den där dejten.
Men det så känner jag nog med. Det är därför jag aldrig skulle para ihop. Jag känner att jag skulle kunna peta någon.
Men har ni någonsin gjort det? Har ni någonsin försökt att para ihop någon?
Nej.
Jag har gjort det med tjejkompisar. Men det är väl det som har varit grejen då, för att man har haft någon så här singelkompis och singelkompis. Ofta är det många frågar ju just bögar så här, har du någon straight single? De tänker att man har någon slags garderob av, eller någon slags
lager
av
någon
straighta,
Grindelwald, liksom. Harry Potter bank av straighta män.
Ja, att det sitter någon så liksom, att man har någon bank av det där.
Ja, men min crossfit gym är jättehjärtat.
Ja, men typ. Ja, men lite åt det hållet faktiskt.
Man bara har sett mig träna inte crossfit.
Nej, men intressant aspekt där tycker jag, att prata om att just att det finns ett vänskapsdrag så där på det sättet som du beskriver. Men det finns ju också, jag tycker också det finns en gråzon när man tänker på den här tjejreferensgruppen, för det har jag sett ända tillbaka i tonårstiden, att jag tror att det finns en, jag vet inte om man, det här med att säga saker vad man tycker oavsett om det är negativt eller positivt på olika nivå, det handlar ju också om en slags känslomässig spontanitet. Och jag tycker ibland är många bögar väldigt kontrollerade och man är rädd för att släppa ifrån sig fel saker och sådana grejer och då blir det ospontant.
Mm.
Istället för att liksom, men gud gjorde han så, för att det händer någonting när man säger saker spontant och när man, för jag kan tycka baksidan av det här är ju att man får reda på sen att hur det var i någon relation där någon har gått och mått dåligt och inte kunnat prata med någon överhuvudtaget. Och då tycker jag att det är samma mynt som av att inte kunna vara spontan kring det som är positivt på något sätt.
Och en tanke kring det är också så här, att vi har ju nu, alltså, att behålla vissa saker för sig själv. Alltså, i bögvärlden också, så alla känner varandra. Alltså, så här, om jag offentliggör vem jag träffar och dejtar för tidigt, så kommer jag att höra, men Micke bara, men gud, jag sprutade honom i munnen för 10 år sedan. Jag säger inte att jag är rädd för det. Jag säger bara så här, att det finns ju en risk att någon känner någon. Bla bla bla. Och det kanske finns en liten, man kanske bara behöver den lilla stunden av att bara få känna in lite grann själv.
Ja, skapa sig en egen uppfattning. Ja.
Och för att det finns massa saker som redan har gett en uppfattning som man kanske inte fick för 20 år sedan. Det är från sociala medier till, alltså så här, närheten man kan komma till någon väldigt, väldigt snabbt utan ens en gång träffat dem.
Ja.
Så att jag menar, man har ju redan fått massa indikationer på vem den personen är. Att addera det här, ja, men du vet, vad mina kompisar tycker.
Ja, det är lite synd tycker jag, för att den är ju kanske både sann och falsk beroende på vem det är som gör sådär. För det är som jag pratade med förut, när man var yngre och det var som liten värld, så tyckte man att folk var lite så häxiga. Och där tycker jag att där har man ju ett ansvar nu som vuxen och även andra säkert som lyssnar och som är lite äldre att förändra sig själva. Varför skulle man säga en sån grej till någon som dejtar så här, han har sprutat mig i munnen, kom jättemycket. Ja. Eller liksom vad det nu än handlar om. Det är lite den här när folk, ja, men jag tänker det handlar om,
det skulle man inte göra. Det skulle inte vi göra.
Nej, men folk som säger såna saker, som kommer med de där grejerna, och ibland kan det låta som det är någonting positivt när man hör det, bänka ut, han hade jättestor kuk och spruta jättemycket, det var så skönt. Och så tänker man så här att, men det handlar ju om ändå, man har ingen självrespekt.
Och det är en härskarteknik också skulle jag säga.
Jo, alltså,
det är att sätta sig själv, det är att sätta sig in, att trycka sig själv in i någons i någons relation eller någonting som pågår, ja, och göra sig själv relevant.
Det är så många lager i det på något sätt. Och just borde kanske den här att man inte vet vad det handlar om, och sen att det blir, att det handlar om ens egen dåliga självrespekt, att man snabbt ska gå in och det tillför ju ingenting, och sen att det också går över en människas personliga integritet, den gränsen. För jag kan tycka, för mig är det lite så här, som det är som, jag tror, som negativa saker och som sex, det är lite som är så här, om du får en dålig review så måste du ha 15 goda för att det ska förändras. Och det är samma sak också tycker jag, om man hör någon så här sexuell detalj om folk, tar ganska lång tid när jag glömmer bort det när jag träffar den personen. Och det är ingen bra grej. Jag tycker det är respektlöst att färga folk med sådana saker.
Men tror du inte att vi alla har... Har inte vi plockat upp det? Jag tänker bara, är inte anledningen till att vi inte är så snabba med att liksom ge råd och ha den här gruppdiskussionen kring folks kärleksliv eller känslor eller möten, är för att vi kanske så här, vi har snappat upp att, att det man säger har ett extremt stort värde, och vi, alltså ni är väldigt viktiga för mig, så om ni säger någonting då har det tyngd.
Ja, exakt.
Alltså, så jag träffar någon bara, du förtjänar någon bättre, säger ni till mig i min andra dejt med någon, som ni inte skulle göra, men förstår
men
ni
sen också just den här grejen
det
att,
betyder ju något, och det kanske ni vet.
Jag tycker att just det här, du förtjänar någon bättre på andra dejten, det är, alltså du vet,
det var ett dåligt exempel.
Jag tror att det finns folk som säger det, och jag någonstans är ju alltid, du kan ju, alltså du måste ju lita på att personen själv vet om liksom vad det är de behöver och vill ha. Och sen så kan du ju liksom, sen får ju du bara stå för din egen relation till den andra personen.
Jag minns Mikael när du gav mig ett råd någon gång. Förlåt. Det var, jag gjorde ett dåligt kärleksbeslut. Och så,
Gud, jag kommer ihåg var vi satt och vi pratade, för jag kommer ihåg, jag var så
uppgivet. Harvest Tombo.
Och jag bara sa saker, och jag bara, jag vet att jag är just nu the voice of reason, vilket är också min roll, jag kan inte vara något annat. Men gud vad jag ser på honom att han
det här bara, är inte. Och jag var så här, jag bara, jag ser det logiska i det du säger. Jag kan inte ta till mig det här. Och var så här, men då hade jag också uttryckligen bett om råd och liksom kanske behövde höra, alltså det fanns också, jag kanske behövde höra dig säga något och sen så.
Men jag tror också att det finns någonting här i liksom att släppa kontrollen, för att du vet, till slut så var, alltså jag var ju verkligen så här, alltså jag kan inte göra någonting mer, och vad ska jag göra då? Ska jag bli förbannad? Nej. Det är så här, det är inte rimligt att bli förbannad heller. Bara, då är det frågan mig om råd, så följer du inte råd. Nej, det är klart att du inte följer råd om de inte så här känns. Nej. Helt
och du rätt. Har aldrig sagt det heller. Så här, alltså förlåt, och så hände ju allting som du sa. Det här kan ju hända. Så hände det. Aldrig sa...
Nu är det som jag har en så här lumpen historia. Jag har inte varit med själv.
Nej, men
vänta, men allt här, kring snack. Här, jag bara, åh vad
nej,
spännande.
Här, och det som Micke inte gjorde, som kanske de här tjejerna skulle gjort, är så här, vad var det jag sa? Men det sa han.
Det är lite vanskligt det där, för jag tycker inte att det är inte så tjejerna är. Jag tycker de är väldigt varma. Förstår jag menar att det inte blir det handlar inte bara om. Ja, men jag tycker generellt det handlar inte alltid om att vara catty, att det är liksom alltid det slutändan att vara en visa som måste säga det rätta, utan att bara vara spontan ibland. Bara liksom säga vad man.
Ja, kanske är det uttryck av kvinnofrakt jag sitter och har nu.
Ja, jag vet, men jag tänker på men sen också ibland så tycker jag att bara för att man haft en erfarenhet, för jag menar vi sitter ju här och hela tiden pratar om de tre vise männen och så. Det är ju en del av podden att man går igenom ämnen. Men ibland kan man bara hålla käften också, även om man tycker
någonting. Som en dålig podd. Vi bara...
Ja, men alltså...
Vi bara räck. 60 minuter. Sista avsnitt.
Nej, men det är såhär... Nej, men den här grejen... Ja, men den här grejen till exempel om du har någon som du bara vakt, alltså jag har ändå varit med om ganska många exempel där man hör något negativt, så man förstår den personen som säger det, om du dejtar någon eller träffar någon, är bara bekant med den eller har liksom bara hört någon dålig historia. Du behöver inte säga den. Du kan väl säga att, och är inte den negativ eller avgörande, så bara säga att ja, men jag tror jag vet vem det är. Han verkar vara en trevlig och spännande. Du får berätta lite mer hur det går sen. Bara tona ner. Måste man alltid vara...
Så gjorde jag faktiskt. Jag var en person som frågade mig om råd när det kom till... Ja, men...
Någon som hade sprutat dig i munnen.
Nej, men så var det en jobbsituation. Det var så att men jag insåg att jag vet inte allting om den här personen. Och det jag har varit med om, det är ett briefmöte. Och men det jag har hört professionellt är helt okej. Men min upplevelse kanske inte var den bästa. Mm. Men vet jag egentligen, är min åsikt värdefull här? Nej, jag har inte på fötterna att säga det här. Så då sa jag så här, då sa jag inte det. Jag var på väg att skriva så här, någon bad mig en råd professionellt om en person. Ja. Och så var det så här, så var jag på väg och skrev ett långt inlägg. Men vänta nu, vad baserar jag det här på egentligen? Det här är liksom ett 30 minuters möte för 4 år sedan. Och det är inte sanning. Jag vet ingenting.
Doomed så, forever.
Ja, men du bara erase och bara, det jag har hört är jättebra. höra av dig och skapa din egen uppfattning ur det sen.
Men det, för, jag tänker, för mig så ligger det någonting av att hellre fria än fälla i det där.
Mm.
Och jag tror att jag har blivit mycket mer medveten om det. Alltså jag försöker tänka tillbaka på hur jag var för 15 år sedan. Och jag har liksom inget riktigt klart minne. Men, och
jag, men det jag, har jag när jag skapar.
Nej, men jag vet
jag minns
då,
inte vad jag gjorde för 15 minuter sedan.
Jag vet inte om det här, för idag så är det ganska uttalat hos mig att hellre fria än fälla. Om det bara är så att jag har uttalat en värdering som jag har haft med mig eller om jag har liksom bytt där. För jag har ju också kunnat vara väldigt snabb på att döma.
Men jag är nog så här, vet du vad? Jag är fortfarande snabb på att döma och jag kommer alltid vara det. Jag är däremot inte lika snabb på att yttra mina åsikter kring det. Det var jag väldigt mycket för. Jag hade, alltså, följde mig på Twitter för typ 8-9 år sedan. Men då var det liksom någonting som var helt annorlunda än det ni möter mig idag i sociala medier. Men så här. Tanken är ju då, är vi... Vi började i varför vi är...
om det finns tjejgäng.
Ja, men varför är vi inte som ett tjej? Och varför, när vi, om man ska heta det, böggäng kan på andra sätt vara som ett tjejgäng. Och så att det finns liksom någon, det här homogemenskapen som är även liksom homosociala. Tjejgäng är ju också homosociala.
Mm.
Men i det läget, i det, den grejen så skiljer vi oss. Och då, men och då undrar jag så här, om vi bara stänger in ytterligare en sak i liksom,
kasta in en liten till grej i grytan.
Och han har, om vi då lägger in könsroller i det.
Mm.
Finns det någonting i att män i större utsträckning drillas att lita på sin egen instinkt och att vi drillas kanske från barns ben att på något sätt vara ensam är stark, tro på oss själva, kanske i större utsträckning inte behöva ta hjälp av andra. Alltså, finns det någonting där mot vad tjejer gör?
Ja, det tror jag absolut att det handlar om den manliga rollen också. Det blandas in. Men därför tror jag också att det är därför det kanske den homosexuella rollen sen blir svår under den här komma ut processen och att man, som du säger, man har varit ensam, ska man vara ensam, vara stark vidare.
Mm.
Och så blir också kärleken väldigt sårbar. För jag kan också, jag vet inte om man kan knyta det till det här, men jag kan också ibland märka då att någon träffar eller dejterna så drar de sig undan på något sätt. Som, och det är det som förvånar mig. Den period som borde vara det mest roliga, glada och spontana där man ska berätta om den man träffar. Nej, men då ska man liksom gå och gömma den här killen ett halvår innan man ska presentera den. Det blir som en så här sektlovebombing för att man vill verkligen inte att någon annan ska komma in med några andra ögon liksom och,
men vet du, ja.
Men det tror du det, för jag tror inte att det är det som ligger bakom, utan jag tror att det är så här, jag tror att det handlar om att för i alla fall för vårat gäng så presenterar man inte någon som man inte är ganska säker på.
Ja, fast också så här,
jag försöker prata lite generellt faktiskt också, inte bara kring
vårt gäng, måste säga så här, det är ju många ganska många som kastat in brask så här, ganska snabbt för att kolla vad som händer när personen träffar. Du, Alexa, shut the fuck up. Nej, men jag tror att för att kolla hur folk är i gruppen. Alltså, ja. Jag kan uppfatta att vi inte håller folk ifrån varann. Jag har inte gjort det i alla fall.
Nej, men det är därför jag pratar inte bara utifrån liksom oss så, utan pratar också lite generellt när bland bögar och en del kompisar och bekanta genom året. Och jag tycker att det är en sån här grej man hör att han håller på att dejta någon nu, jag vet inte vem det är. Men att just, jag tror det handlar väldigt mycket om att skydda sig själv också från att bli ifrågasatt eller också faktiskt konkurrensen att någon annan ska komma in och det kan också bli att man aktiverar det här, den här personen och så ska någon annan komma in och flörta och liksom, att man vill skydda det där. Man är rädd att bli bestulen på kärleken eller den här heta killen man har träffat.
Är ni för snygga?
Men jag tänker, om man kopplar ihop just det här att man inte presenterar med just det här att det är alltså Stockholm eller gayvärlden överhuvudtaget i vilken stad som helst, om någon inte då är i London och så, är en ankdamm.
Mm.
Vilket då gör att man liksom så här, att gå par ihop sina ankdammen, det kan ju snabbt bli så här att man får kommentarer från folk, så att det är därför som man håller sig undan från den, att man liksom vill få en chans, vill ge det här en chans utan att liksom alla andra är med i det.
Ja. Hur ska vi sammanfatta det här då?
Alltså en sak som jag också tänkte på.
Sex och kärlek är två olika saker.
Sex och kärlek är två olika saker.
Nej, men en sak som jag vill tillägga där. För jag tänkte på en annan sak, är att jag hade par ihop det med någon. Vi kände exakt samma personer.
Ja, du känner ingen jag. Du bara, jag ska par ihop. Jag känner honom mycket.
Exakt.
Det är Johan jag känner honom.
Men kommer du ihåg att
Johan kommer in i peruk.
Jag bara, hallå.
Hallå, ja. Sluta typ. Micke, det är Johan i peruk.
Det är väl typ så jag skulle kunna överraska dig.
Släpp, fan.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vi har fått ett lyssnarbrev från en som vill vara hemlig och ämnet är dödsångest. Hej bästa ni. Detta blir ett långt mejl på grund av hållit detta inne länge. Jag har lyssnat på er sen för alltid känns det som. Ni är lite mina kloka gummor som jag lyssnar på för livsråd. Ni har hjälpt mig på så många olika sätt och nivåer att jag inte har vokabulär att uttrycka min tacksamhet.
Förlåt,
jag
blir alldeles tårögd. Kan vi stanna där lite? Det är så, jag måste bara säga, vi får ju så här, det är ju så fint när ni skriver in och att det är så här, ni skriver vad vi har gjort för er. Jag måste säga, det är så absurt. Vi pratar om det ofta när man stänger av så man bara, men gud. Tänk att folk skriver så här. Tänk att folk lyssnar. Jag tror inte man förstår hur svårt det är för oss att förstå att folk lyssnar på det här programmet. Mm. Ja, alltså vi har ju blivit väldigt, väldigt bra på att skapa den här situationen där vi bara babblar på i mickar. Men vi har ju noll relation till hur vi hamnar i folks öron. Ja. Och vad folk gör och tänker och hur det tas ut. Det är ju väldigt lite. Mm. Jag var på Akademibokhandeln igår och så kom två tjejer fram med hej, jag lyssnar på. Jag var jättestressad och bara, vi lyssnar på Bergmysteriet och lite, hej du akademibokhandelstjejen, förlåt om jag såg stressad ut. Nej, men, och man uppskattar det, men det är väldigt svårt att förstå att det här vi gör har på något sätt en impact för någon annan att vi gaggar i det här rummet.
Och, men också, jag ska tillägga att när det kommer så här, alltså du vet, när man ser, förstår att det verkligen påverkar folk så känns det så himla bra.
Och så tack för det.
Ja. Tillbaka till brevet. Ja. Jag har aldrig skrivit in till er förrän nu för att jag dels aldrig känt mig värd i er tid och känt att andra har mycket bättre ämnen. Så mitt jag skulle kanske bli läst men glömt. Det är inget illa mot er utan att jag uppriktigt tror att andras mejl är mer intressanta än mitt. Men nu ska jag våga. Ni pratade nu senast om ångest och jag tror att jag behöver verkligen hjälp och råd om the dödsångest. Jag har sedan jag var liten flicka varit rädd för döden. Det var sömnlösa nätter både mamma och mig när jag inte kunde sluta gråta för att jag fått reda på genom dagis att alla skulle dö. En kompis från dagis hade tragiskt förlorat sin mamma när Estonia sjönk och jag kommer fortfarande ihåg när vi satt på den blåa mattan på dagis och fick förklarat för oss varför den kompisen inte skulle komma tillbaka på ett tag. Helt plötsligt så fanns döden i mitt liv. Jag var nästan 3 år gammal. Min mormor och morfar och min mamma skulle dö. Döden skulle ta hela min värld ifrån mig. Vi spolade fram cirka 10 år. Jag hade sedan 4 års ålder blivit väldigt mobbad på grund av uppvuxen hos mormor och morfar. Var ett fetto, älskade att läsa och hade glasögon plus ärva kläder av mina mostrar och min morbror alla 70-tals stil. Så ni ser den klassiska mobbade ungen framför er nu. Så ja, där har ni mig som liten. Den mobbingen och det utanförskapet, det kom med i den lilla byn jag kommer ifrån, byggdes en längtan efter döden upp. Att få slippa livet plus rädslan av att uppleva mormor och morfar sen mammas död gjorde att döden blev en slags vän. Jag har försökt att avsluta mitt liv första gången när jag var 14, men överlevde och kämpade på ett tag till. Men dåligt stöd från alla håll och kanter plus ett hemskt slut på ett förhållande ledde till nästa självmordsförsök då jag var 22 år gammal. Polis fick rycka in och jag blev instängd på en stund på psyk. När jag kom ut så kände jag att jag blivit tvingad till livet. Jag blev tvingad till något jag absolut inte ville och det kände jag i flera år. Idag är jag 27 år, har hund, sambo, ett jobb och jag har sökt in till universitetet trots att jag är, enligt mig, ett dumhuvud. Jag som skulle ha varit död för länge sedan om jag har fått bestämma. Det leder till anledningen till varför jag skriver till er idag. Jag har sedan några år tillbaka haft svårt att fungera för att jag nu är så rädd för att jag ska dö. Jag vaknar skrikandes och väcker ofta min stackars sambo för att jag drömt mardrömmar om döden. Jag kan bli helt lamslagen av denna rädsla för min egna död. Rädslan kan komma som en smäll på käften dag som natt. Det har gått så långt att jag till och med fått ett slags psykos då jag bara känt i hela kroppen att i natt dör jag. Sist bad jag min sambo att kolla till mig på morgonen då jag trodde att jag skulle ha vandrat vidare under natten så hunden skulle slippa vara ensam med mig när jag dött. Jag vill inte bli hundmat liksom. Jag har idag alltså en stark ångest för döden konstant. Ibland är den så stark att jag bara funderar på att ta mitt liv för att slippa detta. Den kommer ändå att ta mig. Jag har sökt vård för detta, men jag får ofta dessa svar. Vad fint att du känner att du har ett liv som du är rädd om och sörjer och äsch, det är långt kvar innan det är din tur. Jag är inte troende, jag önskar verkligen att jag var det. För mig, för att bara försvinna är verkligen inget som lockar mig. Inte heller min undersökning på nätet om vad som exakt händer med hjärnan och kroppen under och efter döden har hjälpt mig att komma till ro med att döden kommer. Snarare tvärtom och är idag räddare än någonsin. Så hjälp! Ni visar kloka och fantastiska människor. Hur tänker ni om döden? Är det rädslan för att glömmas bort och hittas en vecka senare när ni luktar hundfis och lever på steg från helvetet som skrämmer mest? Eller vad tänker ni? Är ni tillfreds med döden? Och hur kommer ni dit i sånt fall? Tack för att ni ens läste detta långa mejl, om ni gjorde det. Och tack för att ni finns och orkar göra denna fantastiska podd som Bögministeriet är. Kram, M.
Det är fin.
Väldigt, väldigt fin brev.
Och jag kan säga att jag känner igen mig extremt mycket i det som M skriver faktiskt. Jag tänker...
Vi döper den här för M känns så opersonligt. Jag säger, det är en tjej, Malin. Ja. M, Malin.
M, kan du inte säga M? Tycker du så fint? M, tänk EM. Som hon som
ja,
är...
Tror jag också, jag tror
ja.
M.
Ja, okej. Okay, okay. Ja, då säger
är,
M. Ja.
Som vet hon såg, Dorothy.
Jag köper det. M.
Annie M. Vet du hur det är hon vill hem till?
M.
Ja, M. Nej men, alltså de... Vi kan väl avsluta med de där frågorna liksom när vi har orerat lite grann. Så här, om det är rädsamt för att glömmas bort och hittas en vecka senare. Och så här. Det som jag tänker på med det är att jag har haft olika relation till döden under olika stadier i mitt liv. Alltså, jag brukar möta så här lite grann. Har jag uträttat det jag ville göra? Och då handlar döden snarare om att jag inte hinner göra det som jag vill göra. Det handlar inte om döden, det handlar om mina drömmar kring mig själv. Och inte huruvida jag försvinner eller ej, utan har jag hunnit göra det som jag ville göra. Döden är liksom så sekundär.
Så egentligen så är du mer rädd för tiden än för döden?
Ja, så har det varit liksom när jag var yngre, att det var tiden som var liksom... Så döden som koncept har kommit ganska sent i mitt liv. Det var alltid så här fear of missing out. Jag vet att du och jag mycket pratade mycket om det. Du var ju alltid rädd för typ att du inte, alla saker du inte skulle uppleva när du hade dött. Men det handlar inte om döden att göra. Nej. Det handlar bara att du inte hann leva så länge.
Ja.
Jag tänker att din rädsla kanske inte var så jättemycket kring huruvida, alltså vad som hände med dig. Det var bara att du ville vara med.
Precis.
Och jag tror att för mig har det har varit en samma stadie fast på ett annat sätt. Det handlar liksom om saker jag vill uppnå. Medan jag då kom in i ett nytt stadie när min bästa vän som barns ben tog självmord för 2 år sedan. Och då fick jag en ny relation till döden som var att den är med mig varje dag, hela tiden, i allt jag gör. Att det är en... jag tänker på det hela tiden. Jag tänker på döden jämt. Och det är... men det låter så himla deppigt, men det är en parameter jag har med mig, för någon jag älskade och växte upp med tog livet av sig.
Hur är det, för då går du runt, för det låter för mig när du säger det, så låter det som du går runt liksom med döden som en ständig följeslagare bakom din axel. Men det behöver inte, jag tänker, för mig behöver inte vara någonting mörkt, det kan vara någonting neutralt. Och hur är det för dig? Är det ett mörker eller är det mer en neutral faktor?
Det var ett mörker. Alltså, eller så här, vet du vad? När jag är deppig så blir det ett mörker. När jag inte mår bra eller är ledsen, så, då kan det bli ett mörker. För det som hände var att någon i min närhet tog livet av sig. Och att det blev som någonting som folk gör och händer och är verkligt. Det är ingenting på tv. Sådär. Så att när jag mår dåligt, då blir det ett mörker. Men när jag inte mår dåligt och inte är ledsen, då är det en skattning av hur jag mår och hur lycklig jag är och hur bra jag mår och hur allting är. Men det är fortfarande en relation till döden som är det som ger skattningen. Innan var det så här, en relation till hur kul var allt innan och hur kul är det nu? Alltså, låter det konstigt? Förstår ni vad jag menar? Så för mig är döden ytterst, som 38-åring är den ytterst närvarande mot som en 23-åring, om du frågat mig, så var den inte alls närvarande. Utan det som var närvarande var rädsla för att inte få uppfylla saker. Medan nu är faktiskt döden är närvarande på ett annat sätt. Hur är det för er?
Hur är det för er? Ja, jag tänker lite på det här brevet också.
Hon undrar hur det är kring oss. Alltså det är det hon frågar.
Ja, men precis. Men det är också så här, det är inte alltid det min personliga erfarenhet hjälper fullt ut heller, så att säga. För det kan också bara bli pladdrigt ibland, tycker jag. För att jag tänkte på att det slog mig i det här mejlet när man får problem på det sättet som hon gör. Man vaknar upp i natt. Och man liksom, det blir en störning i vardagen på ett annat sätt än att ha sorgetankar som går över till en föreslagare kring tankar kring döden och sin existens. Det är en annan form mot att som hon säger få de här
jag tycker att våra lyssnare är helt medvetna om att vi inte är psykologer. Jag hoppas att ni är medvetna om att ingen av oss har liksom, är kompetenta, och hon frågade faktiskt om så här, hur var vi har för relation. Alltså, det kanske bara ger henne tröst och lyssna och höra. Jag tänker, vi behöver inte analysera henne så mycket som att kanske berätta om våran. Ja. För jag är på riktigt nyfiken. För jag är nyfiken. Jag vet ingenting om din inställning till döden, Johan.
Nej,
men visst, exakt. Nej, men det, absolut, jag kan absolut prata om det. Men det var bara det som slog mig. Att jag tycker att det var lite annorlunda. Jag kan komma in på det sen. Jag har ingen dödsrädsla riktigt. Och ingen...
Har det alltid varit så?
Ja, lite så faktiskt, tror jag. Och ingen direkt så här ångest över det heller. Så att jag är inte så bra, det är därför jag menar, jag är inte så bra person för att liksom...
Nej, men när du var liten, vad tänkte du då? När förstod du
att folk dog och sådär?
Ja, men precis som sagt, som alla när man går på dagis, när man pratade med vuxna och så, men jag tror som i ens vuxna psyke, så tror jag att en helt annan annan grej. Att tror man som barn så blir döden en saga. Det mystifieras i tonåren. Man kollar på vampyrgrejer och man tittar på olika grejer. Man börjar, som säger, sen kommer de unga åren där man liksom tycker livet är väldigt långt framför, men också väldigt frisk. Man har väldigt få personer runt omkring sig som dör. Det kanske är en mormor eller morfar avlägset långt fram som är 60 år äldre än mig eller något liknande. Sen kommer en tid kanske man börjar vid 30 där folk blir sjuka. Du är med om att någon tar livet av sig och man börjar förstå att livet är förgängligt, och då tror jag att det kommer upp det där man har med sig i bagaget på något sätt. För jag tror att alla tar döden på olika sätt och det väcker olika grejer inom en på något sätt. Men jag kan tycka att, det, att livet är härligt och kul, och det finns, jag skulle tycka det var tråkigt att dö liksom, tidigt. För att det som jag sa förut till dig, att dö ung, som det citat från Carl Jung, att man liksom, att man inte får bli en fullbordad människa. Det är det som är lite det tråkiga, för att man lär sig ju saker hela tiden. Men det finns en njutning av det när man blir äldre faktiskt, som, ja, men som man inte kan få när man är ung, för att det är bara en blick framåt. Det handlar väldigt mycket om självuppfyllelse och livet blir mer komplext sen. Så att jag har inte den där... Den, det är inte så press i mitt liv utformas att det skapar en dödsångest. För det är det jag tänker också. För vissa människor blir också, när det blir en hög press, så då kan det ta sig sådana uttryck istället. Så att man kanske inte heller bara ska fokusera på det här dödsbegreppet, för att undra vad det är för någonting också ibland.
Men ibland kan jag tänka att vi fokuserar väldigt lite på det.
Ja, herregud, i år samtidigt.
Ja, och hur är det för dig?
Nej, men för att jag tror att för mig så kom ju lösningen i att jag, alltså jag undviker ju att tänka på döden. Jag undviker ju att konfronteras med den, och i och med att jag, ja men du vet så här, det närmsta jag har kommit döden i min umgängeskrets, det är en kompis lillasyster som jag hade träffat bara en gång liksom. Hon var så mycket yngre, när jag var typ 20-22, och sen så Pamela och Mikes styvmamma när hon dog. Du vet, det är så att jag har, alltså det är såklart, så jag, min farmor dog, men min farmor hade jag liksom noll relation till. Så då blir det ju liksom, då blir det som om någon dör, man ser någon på TV som har dött, och bara, ja, det, jag har ingen känslomässig koppling till det. Men och för mig liksom, när jag började konfronteras med det här då, så insåg jag ju ganska snabbt att, vänta ett tag, det finns ju massa olika lager i den här. Det som jag har klumpat ihop som en enda sak, jag är rädd för döden, det var egentligen en massa olika nivåer. Ett var den här rädslan för att inte existera och inte få uppleva liksom, och inte få vara med. Men den speglades ju bara i döden, i att liksom döden skulle vara någon slags existens där man inte fick uppleva. Men det låter ju, alltså förlåt, men bara, det är en motsägelse i sig själv. En existens där man inte upplever, det finns ju inte. Alltså existerar man så upplever man. Så att,
men ingen har sagt att det finns existens när man dör.
Nej, precis. Och det lugnar mig. Du vet, för då skulle det vara så, men vänta ett tag, då behöver jag inte alls oroa mig, för att när det händer, då händer det. Så att då insåg jag att så här, okay, det jag var rädd för, det var så här smärta. Du vet, för det mesta idag med död, det är ju väldigt sällan som vi får höra, framförallt om naturligt, du vet, så här, somnade in lugnt och stilla bland vänner. Du vet, så här, att man, det händer ju inte så mycket idag, utan idag, och framförallt i våran ålder, då är det liksom, det är olyckor, det är cancer, det är självmord, det är alltså saker som per definition är associerade med lidande, och då blir ju lidandet innan dess så jobbigt. Så du vet, när jag väl började släppa på det här, så var jag så här, okej, okay, jag är fortfarande rädd, du vet, så här, jag tänker så här, sitta i ett flygplan som håller på att störta, ja, men då skulle jag nog vara så här, då skulle det vara ganska lugnt, för jag vet att det kommer inte kännas någonting, för när det väl kraschar.
Men hon frågade vad var vår relation till döden. Du hade en jätte, alltså, jag har känt dig i snart 19 år, du är en av mina äldsta vänner, jag minns ju hur du var för 15 år sedan. Du var ju tokig.
Ja,
du var ju dum i huvudet när det kom till döden. Du gjorde ju helt galna beslut.
In denial.
Du var helt, gjorde helt galna beslut i ditt liv på grund av att du var rädd för döden. Alltså du var ju vår kära lyssnare liksom, alltså så här, tänk alltid du känner och tänker, och sen så agerar du på det. Så var Micke för 15 år sedan. Alltså han gjorde grejer som var så här: jag kan inte dö, jag måste göra det här.
Ja.
Jag måste ändra min kost, annars dör jag. jag måste träna, annars dör jag. Jag måste
ta varje chans jag har.
Varje chans jag har för att förlänga mitt liv. Jag måste kolla upp hur mitt huvud kan frysas ner för att annars, alltså vet du, du hade ju en sån
Nej, men det, alltså, jag tänker det var ju för mig ett sätt att hantera dödsångesten utan att hantera den. Helt enkelt, jag gjorde saker som gav mig en ursäkt till att jag inte skulle dö. Du vet, det räcker med att jag bara har...
Just det, det var innan ångesten kom.
Jag äter hälsosamt och därför så minskar jag risken att jag dör. Och då skjuter jag så här känslomässigt ifrån dödsångesten. Och sen så lägger jag på det här med transhumanism och liksom det här. Det är första människan som kommer bli 1500 år född. Jag bara, yes! Helt plötsligt, så du vet, så här, ge sig själv utrymme att bara säga jag behöver inte ta tag i det här för det här kommer aldrig hända mig.
Men när ni tänker på döden, är det då rädslan för att glömmas bort? Alltså om ni vad förknippar ni med, alltså så här, om man bara säger döden, vad förknippar ni med döden? Ordet döden liksom, vad dyker upp i er?
En enorm sorg.
Uh-huh.
För både för en själv och för de man har runt omkring sig om man går bort, och speciellt för tidigt när man kanske har många planer i livet och bryter den historien tillsammans. Är ju en
det stor... Jag börjar typ gråta när du säger det. Det är min största så här.
Det är en stor sorg. Och det är därför jag tycker det är intressant med... Det är därför man, när man pratar om... Jag tror därför den här dödsångesten eller döden blir så stark symbol, för att det blir lite som ett barn. Det är ett obändigt begrepp. Vi tror att det är en sanning vi har att göra med. Men egentligen så kan man ju säga det som du pratar om under de där, man kan ju säga att det var egentligen en fantasi. Det var ingen verklighet. Det där dödsbegreppet, det kunde inte du vid de åren nysta ut vad det är. Och därför kan jag tycka det är lite intressant. Jag har sagt det förut, jag har inte läst någonting annat, men jag tycker det är intressant med det här. Utan med populärpsykologi, hon har ju varit väldigt i ropet, som Byron Katie, jag brukar skriva lite citat ibland med henne. Men det är just att titta på dina tankar, du behöver inte tro på dem. Och det är en ganska intressant grej, för det är därför jag tycker att vi pratar väldigt mycket om vad, nu pratar vi om den verkliga döden, vad händer om man börjar tänka kring nära och kära, om någon skulle gå bort, och den enorma smärtan och sorgen, men det har ingenting med dödsångest att göra.
Nej, precis. Jag tror att man behöver sätta ord på vad det är.
Dödsångesten är en psykolog, det är en fantasi.
Dödsångesten har ingenting med döden
att göra. Nej, har ingenting med döden att göra.
Men för att jag tänker på det, om ni skulle dö knallfall nu, liksom, vad är känslan inför det? Och för mig, så det som dyker upp för mig är så här, gud, jag har inte pratat med Mike på länge, och du vet, det är så här relationer och så här, ansvaret för att de alla människor runt
omkring. Jag får inte bröstet och hjärtat för liksom vad det skulle sätta igång, vilken snowball sak, och hur det skulle påverka alla som jag tycker om. Och att det spelar ingen roll, alltså mitt nu säger jag inte att det är så, men säg att min egen uppfattning kring mig själv spelar inte någon roll. För att det...
Nej, och det är det jag vill klargöra lite grann. Det är sant när man, som man har panik, ångest, det är sanna känslor. Men om man tänker på hon som skriver brevet då, om hon tänker på sig själv, så är hennes tankar och hennes känslor som är sanna och hur hon upplever dem, men det handlar bara om hennes ego. Det handlar inte om ett empati för hennes pojkvän som finns där, utan det handlar om hennes egen ångest. Ja, det är därför jag menar, eller flickvän, precis. Men så bra att du måste lägga in det.
Nej, men
vi stod bara i sambo.
Jag fick flatvibbar av brevet.
Det fick jag också faktiskt. Men jag tänker på den grejen. Det är därför man måste separera. Därför måste man separera fantasin ifrån att prata om, att vi pratar om döden.
Det
psykologiska ångestbegreppet.
Om jag ska knyta ihop det du säger med min erfarenhet, så var det precis exakt det. Att jag började klä av den. Jag började titta på mig så här, okej, som jag skulle dö nu, vad väcker det för känsla? Och börja titta på det och ser, men vänta ett tag, det är ju liksom så många andra saker runt omkring. För att om man tänker också, om man tänk dig nu en naturlig död, tänk en person som har levt ett helt liv, så brukar man ju prata om att de somnar in. Och det låter ju fruktansvärt fridfullt. Jag vet ju att de som har sett folk som har dött, de säger det är väldigt fridfullt och väldigt lugnt, och de här människorna känner sig ofta väldigt redo. Och jag tänker att, du vet så här, Ja, för mig så blir det som att, du vet, en sån där, man har varit uppe så himla länge och är så dödstrött att man bara, man bryr sig inte om vad som händer, bara man får sova. Mm. Jag föreställer mig att liksom den
vad känns
så
fast
existentiellt. Ja, och då blir det skönt, och då är det, för då blir det en naturlig del, och då blir det lättare för mig att ta tag i döden.
Men det finns ju någonting extremt fel. Vi får inte i vårt, alltså det är så fel i vårt samhälle att säga att man längtar efter döden, förstår du? Ja. Alltså det är så fel. Det finns ingenting. Vi kan inte spotta mer i kyrkan än att spotta on the tree of life.
Ja.
Alltså så här, för det liksom finns ett kollektivt.
Men vet, yes! Vet du varför jag tror att det är så? Det är för att döden är så frånvarande hos oss. Vi har ju kliniskt tagit bort den. Våra gamla sätter vi på hem.
Ja,
man dör på sjukhus. Du vet så här,
förlåt, men och det här har nog tagit upp ganska många gånger under åren, men Erik Gandinis Swedish Theory of Love, som handlar om liksom individualismen. Vad händer efter individualismen är implementerad? Jo, det är att folk dör i små lådor ovanpå varandra i hyreshus, för vi har alla fått individualism. Vi behöver inte varandra mer.
Exakt.
Och sen blir vi uppätna av katter, och då sätts processer igång i vår liksom industrialiserade kontext. Där så måste städa och ta hand och leta upp släktingar, för att vi är så himla individualistiska så vi behöver inte varandra mer. Och det är ju någonting så här, det är en del av döden vi inte pratar om, när vi är empowered. I'm a woman, I don't need no man. Eller jag behöver ingen hjälp, så här. Nej, okej, vi är så fritagna från varandra att vi behöver inte varandra mer.
Men samtidigt så har vi liksom döden, har vi ju håller på så här, med en
armslängs,
och det blir jätteproblem, för då är vi helt ensamma med döden som sällskap istället för att liksom kunna ha sällskap.
Man känner ju döden andas i ens öra mer än någonsin när man är själv än när man gör i sällskap.
Men jag tror att just den här diskussionen har inget med dödsångest att göra.
Nej.
Det är det som gör att man, det är där man ska separera, att det handlar inte om samhällets tabu för döden. Dödsångest är en existentiell ångest som man lägger etiketten död på.
Ja,
det är för det handlar om självutplåning på något sätt, och att en ångest för att liksom utplåna sig själv. Jag tänker på den här lilla detaljen som hon skrev i mejlet, att jag ska börja på universitetet, och hon skrev att hon tyckte att hon var korkad på något, jag vet inte vad exakta orden.
Det är inte så konstigt om man har blivit mobbad under.
Nej, men jag är inte färdig här ännu, utan jag menar att om du har en låg självkänsla, det här hör ju ihop så att säga, att ha dödsångest kommer ju från någonstans, och det är samma sak som det förra brevet förra gången också, så att man måste bara titta på det och inte koppla ihop det faktiska dödsbegreppet till dödsångest.
Nej.
Det tycker jag är början.
Och jag måste...
Det är liksom en väldigt viktig del. För annars pratar vi väldigt mycket om det tekniska kring döden. Vi pratar om det här med sorgen kring döden. Och så här. Det har ingenting med dödsångest att göra.
Nej, men om vi började... Men
det är nyckeln till förlösningen.
Jag förstår, det är nyckeln till förlösningen. Men döden är fortfarande där. Det är något vi måste hantera. Att det finns liksom tankarna kring det.
Men det är inte svaret på brevet.
Nej. Det är svaret på brevet kanske vi kommer till nu. Och jag tänker så här, någonting som
det jag försöker göra.
Ja, men och en sak som jag tänkte på, som jag kände igen mig extremt mycket. Hon beskrev typ mig när hon växte upp. Hon var tjock, ful, mobbad, läste mycket, bla bla bla. Tänk er en tjock person som var mobbad. Man bara, ja, du beskrev mig. Och jag tänkte så här, hade jag den upplevelsen? Hon hade en väldigt en nära relation till döden då när hon växte upp. Och tänkte så här, nej, det hade jag inte. Men däremot hade jag en extremt självutplånande... alltså jag gjorde massa saker för att utplåna mig själv. Jag flydde in i böcker. Jag var ingen. Jag var bara de böckerna jag läste och det narrativet som befann mig just då. Vampyrs bekännelse, Sagan om drakens återkomst. Allt det där var liksom, åt upp mig på många, många sätt. När jag blev sexuellt aktiv så åt det upp mig på något sätt. Alltså jag hittade olika sätt att utplåna mig själv. Men det hade inte så mycket med döden att göra. Men jag tänker bara, men det hade kunnat gjort det. Det hade kunnat varit döden. Det hade lika gärna kunnat varit en sån grej som jag tänkte på och liksom hade en relation till. Lika mycket som de här böckerna. Jag tänker, en vampyrs bekännelse var ju jättemycket kring döden. Och jag var ju, och så tänker jag, döden är ju det är ju en liknelse kring att den situationen man befinner sig i så fruktansvärt att man tar vad som helst annat. Jag vill ju bara inte vara i den situationen jag var just då, när jag var mobbad och var jätteutsatt och hade, alltså det var en fruktansvärd period, liksom hela 16 timmar om dygnet när jag var vaken. Det vill jag ju byta ut till vad jag än hade möjlighet att göra det. Mm. Det jag hade framför mig var liksom typ så här böcker och alltså, och det vill jag byta ut emot. Så jag tänker så att döden är ju en det är ju en flykt. Det kan man, jag tänker att hon såg döden, jag såg böcker, alltså så här, vi vill bara inte vara där
det,
och då.
Men det är också så, det är väl också lite så här, det är ångestens nivåer också, ja, beroende på hur stark man är själv också. Om du lägger in en säng på kvällen och så tänker du så här, jag är värdelös, ingen älskar mig, jag är inte värd att älska. Sen börjar den här lite längre fram, sen en annan kväll när du somnar, så tänker jag, men jag är nog lite värd att bli älskad i alla fall, jag är nog lite fin. Nej, det är du för fan inte, du ska dö din jävla kärring. Alltså, då kommer döden som symbol, som det, döden är det yttersta utplånandet, ja, av självet, ja, och av din existens. Så att egentligen kan man säga att det är också ett svar, det som jag sa förra gången här på det är en spegel av din livslust i det svartvitaste lagret, kan man säga. Så när du får en enda positiv känsla, kan vara liksom en liten, för vissa människor bara en klapp på ryggen, eller av att känna att jag är värd att älska, så finns det den här djävulen som säger, nej, du ska dö. Det är det du ska göra. Och det som händer då, som i din vardag, det är att du går och koncentrerar dig på hela tiden. Det är att du upp hela din tid. Dödsångesten, alltså det blir som en operativ grej. Så att döden påverkar hela din vardag, där du egentligen, om du hade fått varit lite mer normalt fungerande, skulle kunna känna att jag är värd att bli älskad och jag är värd att bli respekterad.
Det köper jag absolut. Men jag tänker om man ska sen avsluta det här med några konkreta tips till henne, så skulle jag säga, är det så att liksom döden stressar dig, så skulle jag fundera på två saker. För du satte fingret på någonting, Robin. Är det så att du blir stressad för att du inte liksom är på den plats i livet där du trodde att du skulle vara?
För att nu är hon rädd för att dö. Nu är hon livrädd för att dö. Det är så hon är nu.
Ja, men precis. Men om man då gräver djupare i det, är det då som vi tidigare, för att man inte har någonting att leva för och känner att man inte riktigt har upplevt det? Mm. Så vet, så här, jag är inte där jag vill vara. Jag vill hinna uppleva mer. Jag vill hinna mer. Och tanken på att jag ska kunna dö i natt stressar ju mig då vansinnigt i så fall.
Ja, och det finns någonting i så här. Hon hade en jobbig, alltså det var fruktansvärt för henne när hon var barn. Då ville hon dö.
Ja, och nu har
hon sambo, pluggar, mår bra, hon är livrädd för att dö.
Alltså, ja, mår inte bra, låter.
Nej, jag säger inte att hon mår bra. Jag säger inte att hon mår bra. Jag säger att de här två olika ytterligheterna har vi. Hon var liten och ville dö. Då var allting, alltså yttre, alla de yttre elementen var hemska. Då ville hon dö. Nu har hon massa så här, check, saker som hon då tänkte att det här är bra grejer i livet att ha. De har hon, och nu är hon rädd för att dö.
Och
fortfarande så verkar hon vara kvar i ett stadie att må dåligt kring det här. För att hon, she cannot win i så.
Ja.
Och det är ju jättejobbigt. Och jag tänker så här, nej, men jag är inte heller troende. Men vi måste också, det låter som att hon, vi har likat på många sätt. Jag vet, hon skriver in till oss, har liksom zoomat ut ifrån sitt eget beteende och kan titta på det ganska nyktert. Så, men det här händer. Det här är vad som sker nu. Och jag tänker så här, du verkar så klok och så bra, vår brevskrivare. Så jag bara, du vet ju vad du gör nu. Och det vet jag också vad jag gör. Det är ju också lite självsabotage. Så här. Det handlar ju om att sätta, att inte vara i nuet, utan sätta så här, analysera istället för att vara i det man befinner sig i, så lyfter man upp allting till handlingar. Hur mår jag kring det här? Alltså, det finns ett att analysen av saker är före att vara i det på något sätt. Jag känner igen det jättemycket.
Sen lät det som att det var dåliga erfarenheter där av vården och så. För att det är väl lite grann det är svårt idag att få hjälp och komma till en terapeut. För att om man tänker på självhjälpsböcker eller det som du summerar, men det som du summerar ihop nu och så här, så kan man säga så är det ju när du går till en terapeut också. Terapeuten kanske efter 5 gånger förstår vad som är ditt problem, men vet att det är 10 års arbete framåt. Så att terapeuten skulle också kunna sitta och säga, precis som vi gör här, vad vi tror, men sen är ju det så många lager, hur man ska liksom lära sig att leva med det. För det som jag tänker när man läser ett sånt här brev, så tänker jag så här att, som du säger, hon har jättemycket positiva saker. Mm. Hon har en sambo, hon har en hund och hon är på tröskeln in mot en utbildning. Men då är det liksom, då är det bromsen inom henne som är så otroligt stark, och den är starkare än vanlig ångest. Det är en döds, så det är en dödsångest istället hos henne. Så det är den starkaste typen av ångest som hon får. Och det är ju jättesvårt att hantera själv. Det kan man faktiskt inte. Utan man måste få hjälp med det på något sätt. Det går liksom inte att... För det som man kan säga...
Och vi är inte hjälpen.
Nej, vi är inte hjälpen. Men det jag tänker på, för att det låter som, för henne så kan det ju också bli att den där motståndet blir starkare när man faktiskt börjar göra de här lite positiva valen. Hon har faktiskt en relation, hon har ett mål, men då kommer den här enorma bromsklossen som säger att det här ska inte du göra, det här är inte du värd, det här ska du förstöra.
Och ett konkret tips som jag har till henne och alla andra lyssnare som sitter och liksom brottas med frågan är att jag upptäckte ju också att jag hade svarat fel på frågan under större delen av mitt liv. För att jag trodde att jag var ateist för att jag inte kunde svara på vad som hände efter döden. Det var liksom någonstans hopkopplat där. Jag bara, nej, utan det måste vara så. Att det måste
logiskt.
Vara ja, precis, logiskt. Men nu för tiden så svarar jag på de frågorna med vilket svar känns rätt. Alltså när någon säger att det här är vad som hände efter döden. Vad är det som liksom någonstans resonerar i mitt väsen? Och sen så behöver det inte finnas någon logik i det. Det behöver inte finnas någon rationalisering. Och jag behöver inte förklara det närmare. Utan det är bara... Jag är bara glad att jag har det här stora lugnet inför döden.
Mm. Och sen tycker jag så här... Att du skriver till oss och undrar. Och, ja, men det är liksom ett väldigt... sundhetstecken skulle jag säga. Alltså såhär, allting kring självreflektion, och du har satt dig ner och skrivit ner de här tankarna. Och jag tycker mig se i dina egna formuleringar jättemycket av svaren.
Ja.
Alltså jag tycker du har det där.
Det är det jag menar. Det är därför jag tänker att det kan vara hjälpsamt att lyssna på andras resor, för att då kanske man får lite pusselbitar till sin egen väg framåt.
Jag tycker du verkar jätteklok och du verkar ha... Det är också så lätt att... För jag kan också... När någon skriver så här, jag är dålig eller dum, jag instinktivt blir så här att jag vill call people, för att jag är en person som tänker så här, så skriver man inte, för att då det kan man inte skriva, för så kan man inte tycka. Antingen att man fiskar efter att jag ska säga, men du verkar ju jättesmart att skriva det brevet, att det är så, eller att och så inser jag så här, men det vet inte jag, det är min inställning. Jag vet inte hur folk, jag vet ingenting kring hennes för, alltså, det är min tolkning utifrån vem jag är och hur jag ska skriva ett brev. Och sen så, men gud, hon och med det sagt så tänker jag så här, du verkar jätteklok.
Nej, men det är det jag menar.
Hon verkar jättebra.
Det finns ju skvaller, alltså så här, hela hennes mail är ju ett skvaller om en väldigt reflekterande person.
Ja.
Och då tänker jag så här, en reflekterande person har all potential i världen, och sen så kanske man inte kan allting, men är man reflekterande så kan man lära sig det. Så att för mig så blir det liksom ett tydligt tecken på att hon har en bild som inte, alltså, som verkligen ligger kvar på samma sätt som jag kan ha kvar den här tjocka icke utkomna personen i mig, så du vet.
Och det här är väl en jätte ska jag avsluta allting på en jättedeppigt sätt, men så här, men hörni, när man blir äldre, livet, alltså det finns vissa saker som blir bättre, men andra saker blir faktiskt sämre. Det är ju så här, ens medvetenheten om att man ska dö, att saker inte alltid är fucking perky.
Får jag ta det där och lyfta upp det?
Det är en sanning.
Nej, men jag håller med dig, men får jag ta det och lyfta upp det på en bra nivå?
Jag är inte klar.
Okej.
Nej, men så här, medveten att livet är liksom, oavsett dina drömmar och det du liksom springer emot, så finns det liksom alltid en baksida. Alltså så här, de valen du gör för att nå dina drömmar kanske även har liksom någonting negativt som du lämnar bakom dig, och det händer sen. Och att man måste kapitulera till det. Alltså, livet är inte en film. Och liksom, döden är ju en sån här grej som bara, ah, men vi plötsligt börjar folk dö. Det är så här, livet du kände in your 20s, när det bara, livet är fantastiskt. Sen börjar folk dö. Och folk kommer dö hela ditt liv. Det kommer fortsätta nu och sen kommer folk dö. Mm. Alltså så här, förlåt, men det är it fucking sucks, men det är någonting som händer.
Och så vi måste förhålla oss till det.
Vi måste förhålla oss till det. Och då är så här, jag var på en begravning med vår kära vän Samuel, och sa jag till Bengt, en vän till Samuel och en bekant och vän till oss. Och jag brast ihop. Jag grät som en... Det var jättehemskt. Och jag bara, men jag kände inte Bengt så bra. Men jag var ett vrak. Och så var jag så här, men gud. Och jag tror att det handlar om att det här är mitt liv nu. Folk kommer börja dö. Mm. Och så är det. Och det var jobbigt.
Mm.
Och sen så var jag så här glad att jag var där för Samuel. Alltså så här, och jag var så här, det kändes fint och det var hemskt. Men det är också livet. Det är, och den tror jag är en viktig grej. Att, så att vi bara, döden är med oss nu, hörni. Och det behöver inte betyda att vi alla ska behöva gå iväg och ta självmord. Det är väl bara så att vi ska behöva, det är okej att tänka på den och vara rädd för den och prata om den och känna den och bara ha den med oss. Men that's okay.
Och det, för mig så är det här som kan lyfta upp det på en positiv nivå. För att jag funderar på det här. Jag funderar på så här, vad skulle jag sörja om, alltså, känna om inför min egen död om jag dog i alla fall nu? Och det ledde mig på relationer. Att så här, alla relationer jag har i mitt liv som jag verkligen skulle sörja, jag är beredd att betala det priset för de är värda det. Ah. Är du med? Så att, alltså, på det sättet så blir döden, alltså den otroliga sorgen som följer med, den blir också en värdemätare för att jag är medveten om det. Jag går in i de här relationerna och jag liksom håller inte folk på en armslagsavstånd för att inte behöva uppleva den här, utan jag går all in. Nej. För att den här relationen är värd det, och då blir det för mig någonting så otroligt vackert i det. Du vet, att kunna så här embracea det och vara så här, ja, när jag öppnar mig för den här personen, tar in den och liksom älskar den, så kommer det också innebära att det finns en risk att det kommer att göra lika mycket som jag älskar, lika ont kommer att göra. Men det är en risk, alltså jag tänker att acceptera döden tror jag också handlar om att acceptera priset och vara så här, ja, jag är beredd att betala det här priset, och då blir det för mig någonting, alltså för, du vet, för mig, då släpper till och med den här ångesten över vad folk ska tycka, för att du vet, för att jag är så här, för att jag förutsätter så här, men alla andra har ju samma val. Och då släpper det lite för mig det här att nej, alltså du vet, jag fattar folk om det, men du vet, den här otroliga viktiga jag kan känna av att gud, tänk om någonting skulle hända, och tänk, ja.
Kära lyssnare, om du vi avslutar det här nu. Jag hoppas att du fått lite tankar med det, men jag tänker så att döden ska inte stå i vägen för livet. Du är inte död nu, och dina, du är med dina vänner och den du älskar, och liksom, så att liksom, låt inte dina tankar på döden hindra dig att tänka och drömma om livet. Vi tar en liten jingle på det. Johan, du har en jätteklok sak som jag tänker att du ska få dela med dig innan vi säger hej då för det. Vad var det?
Nej, men jag tycker att det är viktigt att återigen, jag vill inte upprepa mig själv, men jag tycker också att det är viktigt att separera den personliga historien om döden kring ett psykologiskt tillstånd av djup ångest och depression. Att man måste lära sig att skilja på de begreppen så att vi inte fastnar i historier kring att vi har erfarenhet av att någon har dött och att vi alla ska dö. Det har ingenting, tycker jag. Det är mitt perspektiv. Det har inte så mycket med hennes brev att göra.
Nej.
Det är liksom min åsikt att det är lätt att man tappar bort sig där, för att hon behöver egentligen gå klargöra det med en terapeut och hitta grunden till varför hon har en existentiell och utplånande försvar när hon egentligen ska växa och det växer positiva känslor när hon ska utvecklas framåt. Jag tycker det är en väldigt viktig del att tänka på att döden är en stark symbol. Man måste förstå varför, ja, lite så.
Bra.
Ja.
Kloka ord. Och med det sagt så tack för att ni lyssnade den här veckan.
Ja.
Det blir ingen fägel och gag. Och anledningen är, vi orkar inte.
Nej, exakt.
Vi behöver ingen mer anledning än så.
Tog all vår energi här nu.
Johan heter @setdesignerjohan och Micke heter @kasanovic och jag heter @olsonrobin på alla sociala medier, bla 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 bla.
Skriv in till oss på hejetbomuniseriet.se eller gå till vår hemsida bögmuniseriet.se, där ni kan fylla ett formulär och då är ni helt anonyma.
Men framförallt, ni skickar in så mycket brev att ni tycker att vi är så duktiga, men vi ser väldigt få som delar våra inlägg. Kan ni snälla börja dela våra podd? Det vore jättetrevligt. Eller inte. Vi kommer göra det här ändå.
Vi hörs igen nästa vecka.
Hejdå.
Hejdå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.